I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från honom som var och som kommer. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Herrens nåd är ny varje morgon, men denna morgon kommer nåden på ett alldeles nytt sätt. Och utan denna morgonens händelse hade ingen nåd funnits för oss. Kristus är uppstånden från de döda. Det är det som gör den stora skillnaden. Men utan hans död på korset hade inte heller denna dagens händelse vare sig kunnat ske eller ha haft någon betydelse. Men sedan Jesus har dött för våra synder och nu har uppstått, så möter han oss med nåd och frid. Och nu vill jag särskilt stryka under en särskild punkt i det här ordet från Uppenbarelsebokens första kapitel. Han, den förstfödde från de döda. Han, den förstfödde från de döda. Ja, Jesus är den förstfödde från de döda. När Jesus uppstod från de döda föddes han på nytt, föddes ut ur döden, föddes till liv, till ett nytt liv, till liv på ett alldeles nytt sätt. Jesus är den första som har gått ut, den första människan som har gått ut ur döden på det sättet, som uppstår från döden, uppstår till en fullständig förvandling av kroppen. Vi anar en fullkomlig förvandling genom det som händer de närmsta dagarna, när han går genom stängda dörrar, när han först vandrar oigenkännlig för lärjungarna på Emmausvägen, och så helt plötsligt så ser de vem han är, när han några veckor senare lyfts upp inför deras ögon på Olivberget och går in i himlen för att sätta sig på Faderns högra sida. Om han är den förstfödde, så betyder det att det kommer andra efter. Eller hur? Han är den förstfödde och så kommer det andra. Vilka då? Vilka då? Jo, du som hör honom till. Du som följer honom. Du som lever med honom, du ska följa honom inte bara in genom döden, utan ut därifrån genom en uppståndelse, en uppståndelsens födelse, födelse till evigt liv i gemenskap och i fullständig likhet med Jesus, förvandlad. Det är säkert så med dig som det är med mig. Kanske du har lite mer tro än vad jag har, men att det vilar en, att döden är som en skugga där i livet. En skugga som ibland skapar tunga tankar, obehag, rädsla. Men idag på påskdagen så kastar Jesu uppståndelse ett nytt och underbart ljus över vår grav, min grav. Också den ska bli tom. Du som är här och nu är uppstånden med Jesus ska uppstå på samma sätt som han. Vad menas med att vara uppstånden med Jesus? Så talar Paulus om detta, att leva med Jesus, att vara uppstånden med honom. Och det är något som händer här och nu. Det kallas också för att vara uppväckt med Jesus. Det är att ha gått från otrons mörker och kommit till Jesus, har fått ta emot nåd, förlåtelse och frid av honom. Och att du är uppstånden med Jesus visar sig i detta, att du ständigt har behov här i syndens värld att komma till honom för att hos honom hämta ut förlåtelse för dina synder, din otro och allt det smutsiga och elaka som finns där inne i hjärtat och som allt emellanåt kommer fram. Och så att du säger, du gör, du det som inte du skulle göra, i oviljan att hjälpa dem som behövde hjälp. Och när du ser det, det där, så kan du inte ha riktig frid förrän du har talat ut med Jesus och blivit tvättad av honom, fått förvissning om att du är förlåten och att du är hans. Han som är den förstfödde från de döda. Den uppståndne, han gav en gång sina lärjungar ett märkligt löfte. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Två löften. När vi kommer till hans bord och i tro tar emot hans kropp och hans blod, så gäller båda dessa löften. Han förblir i oss. Och vi ska få evigt liv. Vi ska stå upp, uppstå från de döda, födas ut från döden till liv i evighet. Så lever vi här i väntan på detta stora, i den allra djupaste gemenskap med honom. Vid hans bord här så äter vi med munnen och griper med hjärtats tro om honom, han som var död men nu lever och säger alldeles strax: dina synder är förlåtna. Förlåtna så fullkomligt som Petrus blev förlåten på den första påskdagen. Eller så som Paulus blev förlåten där när han kom in i Damaskus, när Ananias la sina händer på honom och döpte honom. Eller som rövaren på Jesu högra sida blev fullständigt förlåten. Ja, den uppståndne, han är nu här mitt ibland oss för att ge dig detta: förlåtelse, uppståndelse och evigt liv. Så låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. O allsmäktige, evige Gud, du som genom Moses förde ditt folk ut ur Egypten och befallde det att årligen fira påsk och äta påskalammet, för oss ut ur det andliga Egypten och ge oss av det sanna påskalammet, din son Jesus Kristus vår Herre, han som denna dag vunnit seger över döden och för oss öppnat vägen till evigt liv och nu lever och regerar med dig och den helige ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till påskdagens gammaltestamentliga läsning hämtad från profeten Jesajas bok. Herren skall för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, ty Herren har talat. På den dagen ska man säga: se, här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Epistelläsningen denna dag är hämtad från aposteln Paulus brev, det stora uppståndelsekapitlet, första Korinthierbrevet 15. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Och då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Men om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. På den första dagen i veckan gick kvinnorna tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sade: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen. Han sade att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna, Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna, och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus är uppstånden från de döda. Kristus är uppstånden från de döda. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja, halleluja, halleluja. Gud vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus, som har lämnat graven och nu sitter på faderns högra sida efter sin väldiga seger över synden, döden, djävulen och alla mörkrets makter. Låt oss tacka och be. Käre Fader i himmelen, lovad vare du i evigheternas evigheter. för din fullständigt oförlikniga frälsningsgärning genom vår Herre Jesus Kristus. Tack för att du älskade världen så att du utgav honom, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och så tackar vi dig, Herre Jesus, för att du var din fader lydig och kom till jorden. Och du gick genom döden till uppståndelse, och nu lever du, och du sitter på faderns högra sida, och du är här. Du råder över allt, du har all makt i himlen och på jorden, och så finns du här mitt i vår ibland trängda situation. Vi tackar och lovar dig för att du är uppstånden. Och nu, du Guds helige ande, vi ber dig att du för Jesus skull, på hans löfte, kommer här och lägger ordet om den uppstånden i våra hjärtan. Att du förklarar ordet, att du hjälper mig, att du hjälper var och en av oss att ta det ordet till oss, som väcker tro på den uppväckte Jesus. Det ber vi i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss nu vandra ut till den tomma graven tillsammans med de heliga kvinnorna, medan vi låter textens ord sjunka in i oss. Orden som den helige evangelisten Lukas har gett åt oss. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. Det var söndagsmorgon, som nu. Det var början till en ny vecka. Och utan att veta det, så var det i verkligheten början till en fullkomligt ny tid, då hela tillvaron skulle få lov att komma in i ett nytt ljus. Det var i gryningen. Och det var i gryningen av den messianska tiden. Och alldeles strax skulle de första strålarna gå upp över de här kvinnorna i mötet med solen vid den tomma graven. Kvinnorna, de visste att han var död. Det var helt utan tvivel. De flesta av dem hade stått i närheten av korset, och de hade sett honom dö. De hade sett honom också bli stungen. Den långa romerska lansen hade gått upp genom lungan och förmodligen in i hjärtsäcken. De visste. De hade sett hans likbleka kropp bli nedtagen från korset och lagd i graven. De visste att han var död. Om det var något de visste, så var det detta: vår Herre Jesus är död. Det finns somliga religiösa riktningar som hävdar att Jesus aldrig dog på korset, eller att det inte ens var Jesus som hängde på korset, utan det var någon annan i hans ställe. Men kvinnorna visste att det var han, och att han var död. Därför hade de tagit med sig det som nu behövdes av salvor och kryddor för att fullborda begravningen, så att det blev en fullvärdig begravning där han nu låg i en rik mans grav, i Josefs från Arimatea. Tre av kvinnorna nämns vid namn i texten: Maria Magdalena, den andra Maria och en Johanna, som hörde med till kvinnorna som hade kommit med ner från Galileen. Det talas också i texten om de andra kvinnorna. Kanske var det Susanna. Av någon annat evangelium så hör vi om Salome. Och det var säkert andra Marior med flera. Kan du se dem komma ut från staden genom stadsporten, ut till Golgata, ut i trädgården alldeles nära Golgata. Tårarna rinner. De är så fruktansvärt ledsna, totalt uppgivna, övergivna. Allt hopp är släckt i deras ögon. Det är många kristna kvinnor i länderna kring Jerusalem idag som är tårfyllda. Deras söner, Deras män är döda. Deras kyrkor är förstörda. Deras hem likaså. Men det som nu kvinnorna på väg ut mot Jesu grav skulle få uppleva denna söndagsmorgon kastar ljus inte bara över deras situation, utan också över de nutida kvinnorna jag antydde om, och över all nöd på jorden, också den nöd som vi kan bära med oss idag när vi samlas till gudstjänst idag. Och jag tänker att om jag skulle få lov att stiga in i, bakom varje hjärtedörr här och få veta, skulle jag få se mer. Jag vet en del, men långt, långt, långt ifrån allt. Men ljuset från denna påskmorgon är ett ljus också in över allt mörker. Det står vidare att de fann att stenen var bortrullad från graven, och de gick in men fann inte Herren Jesu kropp. Det var ett som de fann och ett som de inte fann. De fann att den tunga stenen var bortrullad, men när de kom in i graven och tittade in där, så fann de inte Herrens döda kropp. Ännu var inte detta tillräckligt för dem att de skulle tro att han levde. Istället var det bara förvirring. Det är inte de här två tecknen som skapar tro. Men det var tecken. Men det behövdes något mer för att skapa tro på Jesu uppståndelse. Många har hört om den tomma graven men tror ändå inte. Olika tankar kommer upp. Lärjungarna har säkert hittat på det där. Eller så har man faktiskt gått till graven och tagit bort hans döda kropp och gömt den och sagt att han lever. Det började man tala om redan i Jerusalem redan den dagen. Vad är det som behövs för att skapa tron i våra hjärtan? Då som nu? Jo, ett ord från Gud. Ett skapande ord från Gud. Och det kom till kvinnorna just nu. Det står så här: när de inte visste vad de skulle tro, så då stod två män i skinande kläder framför dem. När Guds son var född i Betlehem, så sände Herren en ängel, vi kallar honom ibland för julängeln, till herdarna på ängen, åtföljde sen av en hel lovsjungande änglaskara och förkunnade att Messias var född. Om herdarna hade kommit till Betlehem och sett det där barnet utan att haft med sig ordet ifrån ängeln om att nu är Messias född, han ligger i en krubba i Betlehem, så hade de inte kunnat tro och inte kunnat glädja sig. Men nu trodde de, därför att de hade ett ord från Gud. Och nu står en budbärare från samma Gud vid den tomma graven och har det avgörande budskapet om den nya verkligheten. Den tomma graven var inte bevisad, men nu kommer Herrens budbärare. Och de kommer med det ord som har makt att skapa tro och sätta hjärtat i brand. För det är bara Guds ord som kan skapa påskglädje i våra hjärtan. Det är när ordet avslöjar vad den tomma graven betyder som glädjen över Jesu uppståndelse kan bli verklighet. Det är när Guds evangelium får avslöja hemligheten med Jesu uppståndelse som Guds ande väcker jubel i våra hjärtan, i våra sinnen. Både hemligheten att han verkligen har uppstått och vad det faktiskt betyder. Det står att kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Vid avgörande ögonblick i Guds frälsningshistoria har Gud sänt sina budbärare. Men människans möte med den helige och hans sändebud har alltid inneburit en skakande upplevelse. Så var det för Manoa, så var det för Jesaja i templet, så var det för Zakarias, så var det för jungfru Maria. Så nu också i trädgården vid den tomma graven. Tänk om vi förstod. Kanske vi gör det lite grann. Jag säger ändå, tänk om vi förstod. att när vi läser dessa heliga evangelistens ord, Guds andes ord om Jesu uppståndelse, om vi förstod att Gud själv talar med oss här i detta nu, då skulle vi bäva och ropa om nåd att på allvar lyssna och med öppet hjärta ta emot påskens evangelium. Låt oss nu höra vad änglarna sa. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Vi vet att änglarna sa mer än det här. Till exempel att de visste att de sökte efter en korsfäste. Och de sa också att att kvinnorna särskilt skulle hälsa till Petrus, som gick där alldeles väldigt bedrövad. Liksom att de skulle säga till lärjungarna att de skulle gå till Galileen, för där skulle de få träffa honom. Men vi nöjer oss just nu med det som Lukas återger, och det är tre saker. Först är det frågan: varför söker ni den levande bland de döda? Och det var det de gjorde. De sökte den levande på en begravningsplats. Så söker vi människor livets mening ofta i döda ting, i förgängliga, jordiska ting som inte har evighetsvärde. Så gör också ofta Guds barn. När smärta och sorg hälsar på, när ensamhet och tvivel, oro och bekymmer kommer, så går vi ändå inte till den levande Herren Jesus, den uppståndne, utan söker trösten på annat sätt, på annat håll, hos människor kanske som inte känner Jesus, eller i döda ting som inte kan trösta, i mat, ibland i väldigt fin mat, i tv-program eller något annat som inte kan trösta hjärtat, bara döva sorgen. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Med säkerhet kan vi säga att graven var tom. Han var inte där och han är inte där, för han har uppstått. Det är de himmelska budbärarnas ärende. För hela världen ska det ljuda på samma sätt som julängens budskap: idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Och nu, han, den korsfäste, är inte här, han har uppstått. Över hela världen, i kyrka efter kyrka, ljuder idag: Kristus är uppstånden från de döda. Och så skulle det få lov att ljuda in i våra hjärtan, men också sedan ut från våra munnar. Det är fullbordat, hade Jesus kungjort från korset knappt 40 timmar tidigare, och så avsomnade han. Och förlåten rämnade i templet samtidigt som en jordbävning skakade Jerusalem. Vad var det som var färdigt? Ja, du vet det. Jag tänker att du vet det. Men det måste upprepas. Det var hela det räddningsuppdrag som Jesus, Guds son, sann Gud och människa, hade fått: att lösa mänskligheten från dess samlade skuld, att i alla ställen gå in under den gudomliga vreden. Nu har han uppstått, förkunnade de himmelska budbärarna. Och däri låg att Gud hade godkänt sonens gärning, satt sitt sigill på det, sitt bekräftande sigill: det är sant att det är fullbordat. Ja, uppståndelsen är en gudomlig stämpel som från himlens sida bekräftar att Gud har accepterat Jesu lidande i ditt ställe. Och så kan jag peka på var och en av och säga det: i ditt ställe. För kvinnorna måste det ha varit fullständigt chockartat att deras älskade mästare hade blivit ställd inför stora rådet, och att detta hade lyckats övertyga den romerska makten att låta korsfästa och döda honom. Och så säger änglarna till kvinnorna: kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Detta var det avgörande i deras budskap. Och så hänvisar de alltså till vad Jesus själv har sagt. Förutsagt. Ja, det var ju just så här. Han hade sagt att det skulle bli. De borde inte vara så förvånade. Om och om igen där uppe i Galileen och sen på vägen ner mot Jerusalem hade han upprepat detta. Människosonen ska bli överlämnad i syndares händer. Han ska gisslas, han ska hånas, han ska korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Men detta perspektivet tycks inte alls ha funnits hos de här kvinnorna, fastän de hade hört honom säga det, när de nu går ut i graven, eller hos de apostlarna den här morgonen. Däremot verkade som om Maria, ni vet, Lazarus syster, hon som smorde Jesu huvud och följde olja där inför hans begravning, att hon förstod något av det. Kom ihåg, säger de. Kom ihåg. Och plötsligt kom de ihåg. Ja visst. Det var ju det han sa. Och så tänkte de tillbaka på olika undervisningstillfällen där uppe. Ja, det stämmer ju. Det stämmer det han sa och det som nu har hänt. Hoppet vaknar. Tron växer på nytt. Han lever. Och så börjar de säkert ana något stora sammanhanget med lidandet och döden, uppståndelsen. Och de anar kanske också att de är indragna i Guds avgörande frälsningsskede. Lukas tar inte med det som de andra evangelisterna sagt, att han sa, gå och säg till hans bröder. Men nu får kvinnorna så bråttom när de förstår att budbärarna är färdiga med sitt ärende. För nu har de någonting att berätta. Någonting fullständigt omvälvande, så fullständigt radikalt, så jag tror inte vi förstår hur radikalt detta var när kvinnorna kommer inspringande till Jerusalem. Och det står, och de återvände från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Vi vet inte om de 11 och de andra lärjungarna var tillsammans den här tidiga morgonen. Det är väl tänkbart att många av dem, så som de pilgrimer i Jerusalem, hade haft ett gemensamt nattlogi någonstans i stan. Kan ni se framför er hur en rad upphetsade kvinnor kommer in i stan och bankar på dörren? De sover. Öppna, släpp in oss. Det har hänt något alldeles otroligt, någonting fantastiskt. Och yrvakna kommer de ner och öppnar. Och rätt som det är så vaknar huset och en efter en ansluter. Och kvinnorna berättar, kanske i munnen på varandra. Kan ni tänka er 10 stycken kvinnor som kommer att ha någonting att berätta här för oss allihopa? Alldeles upphetsade, någonting som ingen visste och som är avgörande. Och det blir svårt först att få sammanhang. Men till sist är det nog ändå så att budskapet når fram. Och de 11 och många andra lärjungar börjar få en bild av vad de menar har hänt den här morgonen. Graven tom, kroppen borta, änglarnas mäktiga budskap. Och Matteus ger oss dessutom en extra att när de går från graven så kom den uppståndne själv och mötte dem och talade med dem. Vi har mött honom. Men vad som nu berättas är att de som hörde kvinnorna, vad tänker de? Wow, så fantastiskt. Nej, de höll det för löst prat. Tomt. Det är inte möjligt. De trodde inte på kvinnornas vittnesbörd. Och så tänker de allra flesta människor om kvinnornas berättelse att det är ett tomt prat. Det är religiös svärmeri, tokeri. Det hör också naturligtvis med till bilden när man nu på den nyligen avslutade S-kongressen här i Göteborg beslutade att se till att bön blir förbjuden på de kristna friskolorna. Budskapet från den tomma graven är tomt prat. Tror du att kvinnorna talade sanning? Tror du att din herre och mästare har uppstått från de döda? Tror du att hans ord om det som skulle hända, sagt i profetisk ande, att det är sanning? Det vill säga att du nu håller detta för något som du bevarar i ditt hjärta, gömmer, tänker på det, låter det vara en verklighet i ditt liv. Min Herre Jesus, han har uppstått. Min Herre Jesus lever, och genom tron bor han i mitt hjärta. Att han har uppstått och lever betyder att han har betalat hela din skuld inför Gud. Han har övervunnit djävulen som haft rätt att anklaga dig för alla synder, för allt det onda som du har tänkt och gjort, för alla dina synder mot sjätte budet, mot sjunde budet, mot åttonde budet, för allt det som du låtit det otillåtna som du låtit dina ögon se och vila på. Genom att gå in under alla anklagelser inför Stora rådet och Pilatus, genom att bära det med sig in i ett seman och upp på korset, så är allt borta. Och inför alla hjärtats anklagelser får du säga: min Herre Jesus är uppstånden från de döda, och han har i kraft av sin död förlåtit mig alla mina synder. Och idag har han sagt det genom det ord som jag på hans uppdrag förkunnade: dina synder är dig förlåtna. Vi blev vid aftonsången i förrgår kväll påminda om dödens och om gravens verklighet. Men när nu Jesus har sprängt graven, så är han här hos oss med evigt liv. Och precis som det blev för Petrus, så innebär Jesu uppståndelse att ingenting längre är som förr. Och inget är starkare än han. Allt kan bli nytt så som det blev för Petrus. Vi läser till sist om Petrus i texten. Det står att Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara bindlarna, eller linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Mer än någon annan av de andra längtade säkert Petrus efter upprättelse. En verklig upprättelse efter torsdagskvällens förnedrande nederlag i den trefaldiga förnekelsen. Och när han hörde kvinnornas berättelse, så kunde han väl inte riktigt tro det. Men saken måste ju ändå undersökas. Kan det vara så? Han måste få klart besked. Och han begav sig till graven och fick se att den var tom. Han fick se svepeduken ligga snyggt ihopvikt. Men ingen var där, utom Johannes, som enligt Johannes evangeliet gjorde sällskap med honom. Och full av förundran gick han tillbaka in i stan, där han för tillfället bodde. Då visste han inte, när han gick där och undrade och tänkte, vad är det som har hänt? Jag vet inte om uppståndelsen fanns som en antydan ändå i hans tankevärld. Men kvinnorna hade ju sagt det. Men sånt kan ju bara inte hända. Men han visste inte att han innan dagen var slut skulle få ha haft två möten med sin älskade mästare. Dels under dagen i ett helt personligt möte, och dels i påskdagskvällens fantastiska möte tillsammans med de andra, de elva, de andra lärjungarna, kvinnor och män, då när Jesus helt plötsligt bara stod där mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Om en liten stund, när vi har mötts här, vi har haft kyrkfika, vi har haft en sångstund, jag ska säga mer om det sen, så drar du hemåt. Gör du det då i inre ensamhet, eller med honom i ditt hjärta? Jag vill bara säga, tvivla inte på att han lever. Tvivla inte på att han älskar dig. Tvivla inte på att han förlåter dig allt. Tvivla inte på att vad du än har för bekymmer, för jag vet att här finns många bekymmer, att han är mäktig att hjälpa och reda upp och ge åt dig en väg att gå rakt i det bekymret. Tvivla inte på att han är den förstfödde bland de döda och att han vill ge dig en likadan uppståndelse och härlighet som hans, som vi talade om i inledningen. Strax böjer du knä här framme. Tvivla inte på att det är din uppståndne och levande Jesus, din bror, som lägger sin hand på dig och innesluter dig i sin famn när du hör orden: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Kristus lever. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.